Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 11 som var, ja, kanske den lägsta scoren någonsin, känns det som, i en FBL-omgång. Eller vad kände du, Gustav?
Ja, men det var ju en helt sjuk omgång faktiskt. Man ser folk på Twitter som gått in i omgången med på pappret bra lag. Och sen så blir det liksom 11 poäng, 14 poäng, 16 poäng eller sånt totalt. Och sett något lag som hade trippelbinden på Håland och som ändå stannade på typ 14 pinnar. Och det är ju så extremt så att det ska ju knappt gå.
Man tänkte att det var låga skårare redan innan Spurs-Chelsea-matchen. Och sen så var det två Spurs-packar som tog minus 4 poäng vardera. Det summerade lite den här omgången, kände jag i alla fall. Vi har ju ett gemensamt lag nästan numera. Vi drog ju wildcard samtidigt och... Ja, fick ju då i princip samma lag och det betyder att båda landar på 31 poäng den här omgången. Och ja, det är ju ganska bra faktiskt för vad...
Ja, det är inte ofta man kan sitta efter en omgång och säga att 31 poäng är bra och kunna konstatera att det blev gröna pilar på det. Men det kan man faktiskt göra den här veckan och det är så här... Tre returns, det var Gay som höll nollan men tog ett gult så det blev ändå bara 5 poäng. Bowen gjorde mål, Gordon gjorde mål. Det var det. Men det räckte ju för gröna pilar denna vecka. Så jag är bara nöjd att man kunde ta sig igenom en sån här omgång utan att vara en av dem som åkte på liksom, en riktigt rejäl smäll.
Ja, nej men precis. Det var en ganska stort sving där mellan Guehi och Mitchell. Vad tog Mitchell? 15 poäng den här omgången eller någonting. Det var imponerande.
Ja, exakt. Var helt utanför bonusen också, så det var 9 poäng var det målet värt.
Ja, nej men det, vårt lag gör ändå ganska bra tycker jag och ja, det som var mest spännande var ju den här varväntan när Gordon gör det målet. Jag var väldigt, väldigt glad när Gordon gjorde det målet för att han var den lägsta ägandeskapet i hela mitt lag. Och sen så får man 3 olika vargranskningar och sen så blir det ju mål. Alltså det är ju kanske tur att det blir mål. Det kunde jag dömts bort för ja, vilken av dem, men ja, jag alltså var bara glad att jag fick lite returns.
Ja, det var ju en ganska olidlig vargranskning faktiskt som Gordon äger. Viktigt mål ju, som sagt. Jag tycker nog att det skulle dömts bort för en foul på Gabriel. Jag tycker han skulle fått frispark där. Det var ganska tydliga händer i ryggen och nacken på honom. Däremot så, ja, vi ska inte fastna i domslutet. Vi hade kunnat prata hela avsnittet om domslut i både den matchen och i andra matcher. Men... Det skulle nog inte varit mål, men samtidigt så kan man ju ha med sig att Gordon alltså stannar på ja, bonuspoängen i den matchen. Var det 3 spelare som tog 3 bonus var och de stannade på 24 poäng i bonuspoängsystemet. Gordon stannade på 23. Så han var alltså så nära som man kan vara bonuspoäng utan att få några. Och han tog ett gult i den matchen, han bara undvikit det gula. Så hade han fått 3 bonus ensamt liksom. Så det var ett gult kort som kostade honom 4 poäng. Så att, får vi känna att det jämnade ut sig lite kanske. Man fick ett mål man kanske inte skulle fått och tog han ett gult som kostade 4 poäng.
Ja, nej, precis. Han är ju van att ta gula. Han är uppe i sitt sjätte nu eller någonting. Det är faktiskt sjukt. Men ja, han som tog flest poäng i vårt lag var ju Archer på bänken. 9 poäng. Det kändes ju sådär. Han var på bänk tror jag.
Var på bänken hade du honom? Se om vi hade exakt samma lag.
Första bänk.
Först, nej, jag hade dem sist på bänken faktiskt, så då skyllde det sig lite. Det var ju tur att man inte fick in någon från bänken då. Mm. Såg en del Rashford-ägare till exempel som hade Archer först på bänken och fick in honom.
Och det och Ödegård.
Ja. Och Ödegård. Men det var ju lite... Jag ska inte säga tur för att det var ju väldigt, väldigt snyggt mål av Archer, men XGM på det målet var väl 0,02 eller sånt.
Ja, det var ändå lite av ett friläge, men vi... Gå vidare och kolla lite mot nästa omgång då mot
alltså,
omgång 12.
Ska vi säga någonting om Spurs Chelsea?
Ja, det kan vi kanske göra innan vi går vidare. Vad känner
Alltså
du?
det var ju säsongens match så här långt, tycker jag ändå. Med underhållningsvärde i alla fall. För att det, åtminstone om man gillar VAR-granskningar. Men det händer ju saker hela tiden. Och Spurs, det var en intressant match så tillvida att Spurs startade ju väldigt bra. Och var ganska tydligt det bättre laget. Och sen, ja, de skulle ju haft två röda kort redan innan de fick sitt första röda kort. Både Udogi och Romero skulle redan varit utvisade. Och blev sen utvisade senare, så det jämnade ut sig och blev lite rättvist där. Men jag måste ändå säga, alltså, det är absolut lite konstigt taktiskt att Spurs ställer hela laget på mittlinjen när de är 9 man. Men det är ju, ja, det är riktigt, riktigt svagt av Chelsea att inte kunna göra mål tidigare än vad de gör i spel 11 mot 9. Att de inte, det är så uppenbart vilken passning som behöver slås och hur enkelt det egentligen är när man har spelare som Sterling och Jackson som kan ta de löpningarna in bakom backlinjen. Nej, fortsatt, det var ingen, nu gjorde de 4 mål, men det var ändå en ganska svag offensiv insats skulle jag hävda från Chelsea. Och det, oavsett om det är mot liksom, när Tottenham spelade med fullt lag eller den delen av matchen när Chelsea var en och sen 2 man mer, så tyckte jag inte att Chelsea imponerade särskilt mycket faktiskt, trots då resultatet.
Nej, det var ju en del som satt på Palmer bland annat, såg man ju på Twitter. Han tog ju en hel del poäng i den matchen och sen Jackson, han sitter man inte kvar på längre. Ja, det var ju ett tag sedan man släppte han, så att, det var ju ingen
Ja, men
som...
hade han fått spela 11 mot 9 och motståndarlaget står på mittlinjen, då hade han ju varit ja, bäst i världen. För att då hade det kunnat bli hattrick varje match. Men det lär väl inte hända särskilt många gånger till, varken den här säsongen eller i hans karriär.
Nej. Och vi, ja, vi kan nämna också det här. Jag tyckte det var lite otur när Haaland går ut i halvlek, alltså, med skadan.
Ja, det är såklart.
Det är ju många som satt där på binden, men det var ju ändå vissa som satt den på Salah, som inte har Haaland överhuvudtaget. Och det var ju lite synd att man inte kunde få straffa dem.
Alltså det var ju tur, eller tur, det var ju skönt att Haaland levererade så pass som han gjorde mot United i omgången innan. För att annars, de som sålde Haaland i omgång 8 hade ju haft en helt extrem utdelning på det beslutet. Alltså det har de ju fått ändå. Men som sagt, utan de 16 poängen så hade det ju varit liksom, ja, allt hade studsat rätt för dem. Nej, det är trist såklart när ens kapten kliver av i paus. Men det var det är inte så mycket man kan göra åt det nu.
Och han startar också Champions League-matchen idag tisdag när vi spelar in det här. Så att, ja, han verkar ju vara frisk för helgen i alla fall. Men då kan vi gå vidare kanske då till omgång 12 och kolla lite närmare på. Ja, vi kan börja med målvakter, för där var det ju lite speciellt med att Turner, som ja, många har i sina lag, satt bänk senast. Det var väl ändå lite väntat med tanke på hur han såg ut mot Liverpool och vad han gjorde där. Och att de har ju en väldigt bra målvakt på bänken, alltså i Vlachy Dimos. Startade väl Champions League-kvartsfinal förra året och har varit ganska bra i Benfica och så här. Så att, ja, det fanns väl anledning att tro att Vlachodimos skulle ta över den målvaktsposten, eller hur kände du?
Ja, nej men det har man väl sagt ett tag innan sen den värvningen blev klar, att Turner kommer få fortsätta spela så länge han gör det bra, men gör han någon tavla eller något misstag så ryker den platsen och så får han sitta bänk. Och det var ju precis det som hände. Och jag tror inte att han kommer ta tillbaka den startplatsen. Förutsatt då att den andra målvakten som kom in istället gör det liksom okej, så tror jag att han kommer fortsätta starta och Turner är andra målvakt. Men det är inte, alltså, nu vet jag att det är många som har två fria byten denna veckan och inte riktigt har något problem i laget kanske. Och då kanske man kan fundera på Turner till Strakosha till exempel, som kostar 3,9 och som eventuellt spelar för Brentford. Fick ju hoppa in i paus. Men åtminstone tjäna eller spara in 0,1 miljoner där. Men annars, alltså, har man en spelande målvakt i övrigt, Areola till exempel, som de flesta har, så är det ju fine liksom, att fortsätta med honom och bara bänka Turner.
Nej, exakt. Ja, vi kan ju snabbt gå vidare till försvarare och där är ju en del som är flaggade nu, försvarare som många har. Både Romero, Burn, ja, Cash är flaggad, men han tror vi ska vara okej. Udogie, Estupiniana, Båtman, det är många av de här. Van de Ven har också blivit skadad. Så att det finns ju en del, framförallt billiga backar som är liksom eftertraktade nu. Och vi tänkte ju att Simica skulle kunna vara en av dem, men ja, det är lite osäkert nu va, när han inte startade senast.
Ja, vi varnade ju lite för att Gomes kunde spela vänsterback. Jag trodde nog inte att det var i en match mot Luton som det skulle ske. Snarare att de spelar Gomes i en tuffare match, City omgång 13 till exempel, eller att Gomes skulle få Europamatcherna. Men nej, han startade ju senast och jag hade inte bytt in Tsimikas nu. Jag tycker det är fel läge. Dels med tanke på att det finns en osäkerhet kring om han kommer starta. Är det så att han startar i Europa och spelar liksom 70, 80, 90 minuter i den matchen, så kan det absolut vara så att Gomes får starta igen till helgen. Men även om Tsimikas skulle starta så är det Brentford och sen Manchester City i de här två matcherna som kommer nu. Det är inte tillräckligt bra för att det ska liksom vara lönt att byta in honom. Sen med det så menar jag inte heller att man måste byta ut honom, men det känns lite som en situation av att man behåller om man har honom, men det är inte värt att plocka in honom.
Nej, precis. Jag tror att han sitter på bänken för mig den här kommande omgången. Men vi kan ju prata, när vi pratar om billiga backar, så kan vi prata om Newcastle-backarna också. För att det har ju kommit upp några billiga backar där med tanke på skadeproblemen, både Dan Byrne och med Sven Botman. Jag känner i alla fall när jag ser ytterbackarna i Lewis Hall och Livramento som man tänker ska ta Byrnes plats på något sätt. Och jag är lite osäker där, för det känns som att det kan roteras en hel del. Ibland att Lewis Hall spelar vänsterback, ibland att Trippier spelar vänsterback och att Livramento spelar högerback. Jag vet inte hur du känner, men jag känner egentligen att Lascelles är det bästa valet, alltså just nu. Sen är ju Båtman betydligt närmare att komma tillbaka än vad Dan Burn är, så att, ja, det tycker jag är svårt.
Alltså, det är synd. Man hade velat att Livramento till exempel skulle vara helt given att starta, för att till 4,3 så är det ett vrakpris och liksom kanon att plocka in honom i sådana fall. Men vi såg ju, om man kollar Champions League-matchen mot Dortmund, så startar ju Hall som vänsterback och Livramento som högerytter. Och sen när Hall blev utbytt då i paus så trippar jag över på vänsterbacken, Livramento ner som högerback. Och det, ja, alltså det visar ju bara att båda de alternativen är liksom kommer att användas. Det är egentligen så jag tolkar det. Att Hall kommer ju spela vänsterback ibland, och ibland kommer Trippier spela vänsterback och Livramento högerback. Och det är väl tillräckligt för att jag inte ska våga eller vilja plocka in Livramento, känner jag.
Nej, men precis. Och Båtman är ju lite närmare. Vi vet inte riktigt när Båtman är tillbaka, men Lascelles tycker jag ändå är ett bra val bland budgetbackar just nu.
Han är dessutom så billig som det går att vara. Ungefär Lascelles kostar 4,0. Och absolut, Båtman är väl närmare att vara tillbaka, men det är inte riktigt så att man har fått någon klarhet i den situationen. Och vi vet inte exakt hur länge han blir borta. Vi har ju sett exempel tidigare säsonger. Jag tänker tillbaka till James Justin till exempel, den säsongen han slog igenom för Leicester. Så pratar man hela säsongen om att Ricardo Pereira är snart tillbaka, så man kan inte plocka in Justin. Och sen så fortsatte han bara spela. Så man vet ju aldrig med skador. Det skulle ju kunna vara så att Botman är out en längre tid och att Lascelles bara fortsätter starta. Och det finns ju liksom ingen, alltså det finns ingen risk egentligen med att plocka in honom när han är så extremt billig och man bara kan bänka honom om Botman kommer tillbaka snabbare än man tror. Med det sagt så är det ju inte, alltså man får ju vara medveten om att på lång sikt så kommer det förmodligen vara en spelare som inte kommer starta.
Nej, precis. Och ja, när man kollar på andra budgetbackar så är det väl Palace-backar som folk kollar lite mot. Jag tycker att det är svårt att hitta så många bra alternativ sen. Jag vet inte hur du känner, för att det är många som funderar på att byta ut budgetbackar nu när, ja, men Tsimikas inte startade, Cash kanske inte är frisk, det vet vi inte riktigt än. Men ja, och som sagt, Burn och Båtman, de här är skadade. Känner du att du har någon annan budgetback förutom Crystal Palace-backar som du vill ta upp?
Nej, alltså Palace-backarna håller ju högst, absolut. Med tanke på det kortsiktiga spelschemat och att Palace är ganska stabila defensivt. Everton hemma nu, sen Luton, West Ham, Bournemouth. Kommande fyra omgångarna är väldigt bra. Sen blir ju schemat tufft, och då får man ju liksom bara förstå att man kommer få ett problem från omgång 16 eller och framåt. Att, då kommer man inte vilja starta en Palace-back varje vecka. Sen är ju inte det olösligt och det liksom, betyder inte att man inte kan plocka in dem nu, utan det är ju absolut fullt rimligt att plocka in en Palace-back nu och sen lösa det problemet när det dyker upp. Om man inte vill ha en Palace-back eller redan har en, så tycker jag, alltså den är ganska kortsiktig och de har väl inte hållit en nolla på hela säsongen, men Brighton har ju Sheffield United hemma i omgång 12 och sen Nottingham Forest bort i omgång 13, men framförallt Sheffield United hemma i omgång 12. Lewis Dunk?
Ja, jag vet inte riktigt, de har väl, ja, som sagt, de har inte hållit någon nolla hittills. Man vet att de kommer göra det framöver, men det ser så där ut för Brighton defensivt.
Ja, han är väl lite, inte ett klockrent alternativ kanske. Men om man vill ha någon kortsiktig. Jag tycker ju man kan hålla utkik ändå för att, och kanske planera eventuellt för att plocka in en Chelsea-back när schemat blir lite bättre. Jag tycker att Chelsea ändå är ganska stabila defensivt och från och med omgång 16 så är faktiskt spelschemat riktigt bra. Reece James kostar väl bara 5,3. Mm. Om man känner att Reece James kommer bli skadad hela tiden och aldrig kunna spela tre matcher i rad utan att åka på någon skada, så finns det ju billiga alternativ, Colwell till exempel. Men James är absolut ett alternativ för mig i alla fall. Jag hoppas att han håller sig frisk så att man liksom, så att det kan, man får möjligheten att plocka in honom i alla fall när schemat blir bra. Men som sagt, det är ju en bit i sig.
Får jag slänga in ett ytterligare ett litet halvknasigt namn i den här leken?
Absolut.
Harry Maguire.
Ja, nej, men den är inte, det är faktiskt inte så dumt. Det är faktiskt, nej, inte så dumt.
4,2 igen på.
Det är också kortsiktigt. Men Luton hemma, sen Everton borta, det är ju bra. Luton hemma kan de ju absolut hålla nolla. Så det behöver inte alls vara dumt faktiskt. Det tycker jag nog, om jag ska vara helt ärlig, tycker jag nog att det är bättre än Dunk. Speciellt om man väger in prisskillnad.
Mm.
Så trots att det är Harry Maguire så är det faktiskt ett alternativ att överväga för de som behöver en back.
Ja, man kanske inte vill ta in Maguire av alla spelare, men det kanske är ett alternativ i en sån här konstig FPL-säsong som det har varit nästan. Ja, vi kan gå vidare till mittfältare då, och ja, där finns ju en del att prata om tycker jag. Jag tycker framförallt man kan prata om Bukayo Saka och hans icke vara nästan de senaste tre matcherna. Han har gjort 2 assist, men han har ju knappt tagit ett avslut de senaste 3 matcherna. Vad säger du om Saka?
Alltså, han har ju, det är som att säga, han har knappt tagit ett avslut. XG:n är ju så låg som den kan vara, mer eller mindre. Har ju mött, liksom, det har ju varit ett par tuffa matcher. Newcastle borta till exempel, inte en match som man förväntar sig att spelare kommer ha liksom, jättebra underliggande siffror eller få så många returns. Men alltså, jag känner så här, att har man Saka så är det helt givet att behålla, såklart. Och schemat blir, alltså Burnley hemma, jättebra match. Burnley ser riktigt svajiga ut defensivt. Sen Brentford, Wolves och Luton, omgång 13, 14, 15. Schemat är så bra att jag känner att man måste bolla Saka. Och jag tycker att det är fortfarande logiskt att vilja byta in honom. Att man håller spelschemat så pass högt att man känner att man kan lite strunta i hur det har sett ut de senaste matcherna. Men å andra sidan, så här, det hänger lite på vad man har för filosofi när man spelar FPL. Men om man känner att de senaste insatserna väger liksom väldigt tungt i ens bedömning av Saka, så då är det inte läge att plocka in honom. Jag hade lutat åt att spelschemat är viktigare och därför ser honom fortsatt som ett bra alternativ.
Och den mest inbytta mittfältaren såklart i Doky. Det känns inte som att man går dit, va, med det här spelschemat som kommer nu. Chelsea, Liverpool, Spurs, Villa och byta in handen.
Alltså jag tror inte han kommer starta ens.
Nej.
Jag tror att det är Grealish match. Det ska också sägas att Doky kommer ju, jag tycker det är ett kul alternativ att det kommer dyka upp matcher den här säsongen när man förväntar sig att han kommer starta. Och mot enklare motstånd, typ som Bournemouth hemma nu senast, där det kan vara en differential man kan plocka in för en vecka eller två, och veta att det finns en väldigt hög höjd, en väldigt explosiv spelare, både liksom bokstavligen, han är ju sjukt snabb, men också att han har förmågan till ja, vad var det, 1+4 i helgen. Så att någon gång den här säsongen så kommer man absolut vara lockad att plocka in honom, men jag har svårt att se att det är rätt läge nu.
Han kanske är den här lite nya Mahrez-snegungan. Alltså,
Exakt. Helt omöjligt att träffa rätt.
ja, det kan vara så alltså. För att, vi visste att Mahrez var ju sjukt explosiv i FPL. Inte när man hade han, men när man satt och kollade på matcherna ibland så kunde Mahrez verkligen blixtra till. Hur känner du kring de andra mittfälterna då? Jag vill ju ändå nämna Kudus nu med tanke på att han har gjort 2 stycken 90-minutare. Har riktigt, riktigt bra schema framöver. Det är svårt för oss kanske att få in honom. Men om man vill ha en differential mittfältare så tycker jag inte Kudus är helt fel. Alltså Forest, Burnley, Crystal Palace. Han var ju sjukt bra i Ajax. Har fått starta 2 matcher nu i rad. Gjorde 11 poäng senast. Ja, jag tycker han är helt okej som differential.
Som differential, absolut. Jag håller Bowen högre. Men jag kan förstå det om man vill sticka ut. Annars på mittfältet, Cole Palmer tar ju straffar och kommer därför vara ett bra alternativ i vilken match som helst. I och med att det kan, liksom, straffar är så pass slumpmässiga att man kan få en som helst i vilken match som helst. Men med det sagt, spelschemat City, Newcastle, Brighton och sen United, de kommande 4. Jag hade väntat mig att plocka in honom.
Och sen så fick vi nyheter också att Richarlison ska vara borta ganska länge nu och har någon operation eller någonting. Betyder ju egentligen mer minuter för Son och Kulusevski och Brennan Johnson, framförallt de tre. Jag visste inte att Brennan Johnson var så billig, 5,8, men han kanske får lite mer speltid nu. Han blev utbytt senast i, vad var det, 35 eller någonting när det blev rött kort. Så att, ja, det är svårt att ta in honom nu kanske, men det är någon att hålla ett öga på i alla fall framöver. Det är en ganska bra fotbollsspelare ändå.
En Spurs-mittfältare som betydligt fler har är James Maddison. Klev av skadad mot Chelsea. Hur ser du på? Tror du att han kommer spela heller?
Ja, jag vet inte hur mycket nyheter vi har fått kring den skadan riktigt. Jag tror, alltså det som är bra med Spurs är att de har ju ingen match mitt i veckan. Så att han kan ju vila där och ja, det är Wolves borta, så det är en ganska bra match. Så att, ja, jag tycker bara, man får bara invänta nyheter egentligen om Maddison. Annars så, med tanke på hur många bra mittfältare det finns i spelet i år, så kanske det är värt att byta ut honom. Med tanke på att vissa har inte något byte att göra heller just nu, utan vissa kanske
Och
sitter med tvåa.
vem är det du hade ersatt honom då med? Om du får
Ja,
liksom
alltså
bolla upp några alternativ.
Bowen, jättebra alternativ. Jättebra spelschema, både Bowen och Kudus gillar jag. Jag hade gillat, ja, Gordon finns ju också som gör det bra. Kanske lite i den billigare kategorin. Mbeumo fortfarande. Kanske inte just de här 2 matcherna mot Liverpool borta och Arsenal hemma, men det kanske passar Mbeumo, Liverpool borta. Känns som en match han kan springa igenom. Det är väl typ de jag tänker på mest. Diaby är lite kortsiktigt, men
Mitoma.
Mitoma. Ja, det finns
Så det
alternativ.
exakt, det
Men
finns ju alternativ, så rekommendationen måste ju någonstans vara att invänta besked, hoppas att man får någon form av tydligt besked om Madison. Behåll om det verkar som att han kommer spela, annars finns det så många bra alternativ så att man måste nog göra ett byte.
ja, jag kan bolla upp Martinelli också. Kan man. Det har inte klickat än, men det kan börja klicka. Spelade 90 senast. Ja, det.
Och schemat finns ju där.
Ja, exakt. Så att, det finns en del alternativ att kolla på. Men ja, hur känner du kring mittfältarna? Känner du dig klar eller ska du ta upp något mer?
Nej, men jag tycker att vi har täckt det mesta. Vi har ju pratat om ganska många mittfältare känner jag, och det finns ju, det är ju den lagdelen där det finns överlägset flest alternativ och där man skiljer sig mest om man liksom jämför hur lag ser ut. Och då blir det också viktigt att träffa rätt på de mittfältarna man väljer. För min del var det ju Bowen och Gordon denna, liksom, i mitt lag som sticker ut lite, eller åtminstone som inte alla har. Och då blir det ju gröna pilarna, båda de gör mål. Så enkelt är det just nu.
Ja, men precis. Och när vi går vidare till forwardsidan så var det ju en spelare som vi hade tur kanske inte förstörde vår rank lite mer. Darwin Nunez som hade ganska många lägen i den där matchen mot Luton. Jag såg ju inte matchen, men jag såg ju bara på hans ja, shotmap och hans heatmap och allting att han hade en hel del lägen den här omgången. Bland annat den där missen som ja, Salah gjorde en bakåtkullerbytta för han förstod inte ens hur den hände överhuvudtaget. Så ja, Darwin Nunez är ju ett otroligt bra alternativ när han spelar 90. Det gjorde han ju senast. Och ja, man såg hur många chanser han kommer till. Det kändes ju lite jobbigt att sitta utan. Men vi vet ju att det här är han. Typ.
Ja,
Alltså.
ja, men det är det man får med Nunes. Du får, det är en ganska, alltså, det är en ganska underhållande spelare att ha i sitt lag om man är okej med att det kommer att vara frustrerande ibland. För att du går in i varje match och vet att det kan vara hattrick. Det kan vara liksom 10 missade målchanser, varav 3 öppna mål. Det kommer alltid hända något. Så att, men ja. Återigen med Liverpool, jag vet inte om det är rätt läge nu när de har liksom, Luton-matchen är borta, så tycker jag att man kan vänta med Liverpool faktiskt. Behåll såklart om man har dem, men Brentford och sen City, inte riktigt rätt läge.
Nej, jag håller med. Och en spelare som jag kanske vill nämna här då, för att han spelade 81 minuter senast och har faktiskt hört på det här schemat förresten, man har inte uppskattat det här schemat riktigt, men för en anfallare låter det riktigt, riktigt bra. West Ham, Brighton, Everton, Fulham, Wolves, Spurs, Bournemouth. Det är ändå bra schema för en anfallare.
Det är bra schema.
Aboni tänker jag på bara. Om man vill ha, han spelade 81 minuter senast. Började ju säsongen riktigt, riktigt bra. Sen skadade han ju sig. Om man vill ha en differential som forward så. Ja, schemat är riktigt, riktigt bra i alla fall för Forest. Och ja, de ser ju helt okej ut tycker jag. Framförallt på hemmaplan.
Absolut, och annars om man letar, det finns faktiskt en del differentials på anfallspositionen i den priskategorin också. Jag tycker Brighton, Ferguson, João Pedro, den som förväntas starta hemma mot Sheffield United, blir ju automatiskt ett bra alternativ. Det är bara att hoppas att man kan läsa den rotationen rätt. Det hänger ju såklart på hur minuterna ser ut i Europa och det är för tidigt att säga, men man kan hålla koll på dem tycker jag, för att det är liksom, såklart om man har en anfall hemma mot Sheffield United, alltid bra alternativ. Enketia tränade ju inte, missade träning nu och lite osäker inför Sevilla-matchen så som jag tolkade det, så där får man ju också ytterligare en spelare att hålla koll på, men det verkar ju som att han kommer få liksom, så länge han är frisk så verkar det som att han kommer starta på kort sikt i alla fall. Och då är det ju Burnley hemma till helgen. Han lär ju inte göra hattrick, men vi såg ju vad han kunde göra hemma mot Sheffield United, och även om han som sagt då inte kommer upprepa det så kan det absolut bli ett eller två mål.
Ja, nej, precis. Nu kom jag på en mittfältare vi helt glömde nämna, som var tillbaka i helgen. Esse. Som vi inte nämnde alls. Han kom in och hoppade in. Har nu Everton hemma, Luton borta, West Ham borta, Bournemouth hemma, kommande 4. Ja, gjorde en assist direkt. Det är inte ett jättedumt val heller om man vill sticka ut. Jag tycker han är riktigt bra fotbollsspelare. Men har inte levererat FPL-poängen hittills den här säsongen. Men jag tror att han kan börja göra det. Vi visste ju hur bra han var i slutet av förra säsongen. Då gick han ju på en riktig hot streak. Så att, ja, det är en spelare som man måste hålla ögonen på också.
Absolut, och där är det verkligen, ska man plocka in honom så ska man ju plocka in honom nu, för att schemat är, precis som när vi pratade om Palace försvarare såklart, bra på kort sikt kommande 4 omgångar och sen blir det tufft. Så är det, liksom, delar man din bild av att han är en riktigt fin differential att plocka in så är det ju nu man ska göra det i sådana fall.
Ja, precis. Och ja, det finns ju några billiga forwards-alternativ också. Nu vet inte riktigt vem man ska byta ut, för att Håland är ju frisk och ja, även fast Håland inte har bra schema så lär man ju sitta kvar, eller hur känner du?
Ja, men alltså det tror jag. Jag vet inte vad jag skulle göra med pengarna om jag byter ut honom. Så att nej, han får sitta kvar. Men Alvarez, tänker jag, att man kanske inte, där är det ju inte liksom samma målgaranti som Håland, och när schemat då blir tuffare så finns det andra alternativ med betydligt bättre schema som man tycker har högre höjd. Så det hade jag kunnat se att folk gör, liksom bytet Alvarez till Enketia, Ferguson eller någon Avoni, någon av de alternativen i den prisklassen, spara in lite pengar dessutom som man kan lägga på att uppgradera backlinjen kanske om man har problem där.
Ja, jag hade hoppats också att Calvert-Lewins schema hade varit bättre, men jag gillar ju Calvert-Lewin i FPL och han har ju spelat en del matcher nu, men ja, man hade hoppats att han hade lite bättre schema, men ja, så man rör sig mot de andra forwardsarna före honom.
Ja, det finns ju som vi sa en del alternativ ändå, så att det är riktigt så liksom konstiga stickutval behöver man faktiskt inte fundera på just nu.
Hur känner du inför vårt lag då? För att vi måste göra ett byte. Vi måste göra ett byte den här omgången. Vi spelar ju här, vi spelar tillsammans nu tydligen.
Ja, jag tror att det finns ganska liksom, goda förutsättningar för att vi gör olika byten i alla fall. Vilket känns skönt. Men alltså, så här, om alla är friska, om Cash ser ut att spela och så vidare, så utesluter inte jag Turner till sträckkorset. Historiens tråkigaste byte. Men liksom, ja, jag vet inte vad jag ska göra annars. För att kollar man matcherna i omgång 12, alltså det är så bra matcher rakt igenom på alla spelare, så att jag ser inte vem man skulle byta ut.
Nej, överväger du Taylor till Lascelles?
Har inte råd.
Du har inte råd med det? Nej. Aj, aj, aj.
Får väl bara 3,9 för Taylor.
Ja, det är sant. Nej, det har inte jag heller när jag kollar efter. Men ja, nej, det är inte jättekul kanske att hitta något byte den här omgången, trots att ja, laget kanske inte ser jätteoptimalt ut. Men ja.
För det är också så här, okej, men Tsimikas, om han spelar 90 i Europa League och man inte tror att han kommer starta, absolut skulle du kunna sälja honom för Lascelles eller Maguire eller något sånt, men du kan ju också bara starta Gay istället, som har Everton hemma. Så det är inte så att man vill göra ett byte för att slippa starta en Palace-back hemma mot Everton, utan då är det bara att starta honom istället. Så att, nej, det är svårt. Och jag tror att många kommer vara i den situationen den här veckan, om då de spelarna som eventuellt är skadade faktiskt liksom är redo att spela. Att man kommer få det tufft att hitta ett bra byte att göra.
Tror du att Gabriel sitter bänk igen?
Risken, du startar ju honom, så då sitter han väl alltid bänk.
Det är sant. Det vet
men,
vi.
Men alltså, jag vet inte vad man ska säga där längre. Risken finns, jag tror ju att han spelar. Jag tror ju att det bara var en vila senast, och det känns konstigt att vila honom igen. Alltså senast som i Sheffield United hemma, senast han fick sitta bänk. Men så jag utgår från att han startar, men alltså, letar man efter en Arsenal-back att byta in, så hade jag ju gått på Saliba istället om man har råd, för att det känns säkrare med speltid.
Slutligen, hur känner du med binden då just nu? För att det är inte helt lätt den här omgången.
Nej, helt givet är det faktiskt inte. Den kommer ju hamna på Sala, det tror jag. För att det är så, liksom, så pass stor garanti, och det är hemmamatch mot det, liksom. Brentford släpper ju ändå in mål. Han tar straffar och så vidare. Men det finns ju alternativ för de som vill sticka ut. Saka, om han hade sett lite bättre ut de senaste matcherna, hade jag kunnat tänka mig att bindla. Nu kommer jag ju förmodligen inte göra det, eftersom det har ändå sett rätt torftigt ut där. Men Burnley hemma, jättebra match. Lite liknande med Watkins som har Fulham hemma, men har blankat i två raka. Haaland, ja, alltid Haaland, men man vill ju inte bindla mot Chelsea. Kan ju bolla upp, det är ingen som jag har, men kan ju bolla upp ändå Bruno Fernandes om man har honom. Det kanske inte är så att man är så sugen på att binda en United-spelare, men Luton hemma för Bruno Fernandes är ju en riktigt fin match, och det kan ju vara en bra vecka för en differential-kapten.
Ja, kanske. Hade folk gått dit och om man inte hade satt det där skottet i 90 minuten?
Det är frågan. Absolut inte.
Det är frågan. Det kanske påverkar ens beslutsmakande, men ja, vi får se helt enkelt med kaptensbindeln. Jag tror att den kommer.
Men du lutar åt
Salah. Ja, för att jag tycker inte Brentford har sett så bra ut defensivt senaste matcherna överhuvudtaget. West Ham skapade en hel del lägen mot dem. Chelsea, trots att de blev nollade, så skapade man ändå en hel del. Man skapade typ 2 expected goals, och det är ändå Chelsea. De skapar inte supermånga lägen. Och sen Brentford har tappat, vilka de har tappat, de har tappat Rico Henry, som har spelat med Janelt som vänsterback. Jag känner att Salah mot Janelt på den kanten, jag tror på Salah den där gången.
Alltså Salah är ju det säkra valet som de allra flesta kommer att bindla, men alltså, med det sagt, jag tycker att det finns alternativ denna veckan som absolut har potentialen att ta fler poäng än vad Salah gör. Som sagt, de jag nämnde, Saka, Watkins, Bruno framförallt, det kanske de jag hade kollat mot om man vill sticka ut lite.
Men då får vi tacka alla som har lyssnat för den här veckan, och så hörs vi framöver. Tack så mycket allihopa. Hej då!